Ildskubberlinde, en pod om indvendinger. Hej Jenny.
Hej Bo.
Du, jeg har faktisk funderet på en indvending.
Mm-hmm.
Og det er fordi, at jeg lagde mig i debatten om Kalix kommun og en skolemetod deroppe.
Ja.
Og det med jude der, det var jo med jude ordningsregler, som var veldig tuffa, man skulle leve op til. Og det viser sig, at det kunne det ikke alle.
Nej.
Den indvending, som blev då, når man sa at jamen, det blev jo ikke bra, det blev fasthållning av barn og så.
Nej.
Og så sa de, ja men de følger jo ikke reglerne.
Just det.
De følger jo ikke ordningsreglerne. Og den har jeg jo träffat på i mange sammanhang.
Ja.
Og det kan også hælge ihop med, han i belønningssystemet, han gjorde jo ikke det, han skulle for at få belønningen.
Just det.
Altså så man liksom på något vis dumper ansvaret på den som systemet er til for.
Just det. Så de här ordningsreglerna då, tänker man att, för jag tänker och gissar att ordningsregler som tas fram för att det finns vissa saker som en del, om vi tänker i en skola då, inte kan leva upp till.
Ja, alltså du har inga ordningsregler om det som ingen gör.
Nej.
Nej, du har bara ordningsregler om det som några gör.
Ja, så man skapar ordningsregler för någonting som inte fungerar och så tror man att nu ska det fungera.
Ja. Det är principen, ja.
Ja.
Och det bygger på att det ligger en föreställning om att alla kan detta.
Mm.
Alltså så en generell metod är det ju alltid en föreställning om att alla kan det. Och det är mycket möjligt att alla kan det i en generell metod.
Mm.
Alltså en metod vi driver ut på hela befolkningen.
Mm.
Det är mycket möjligt att alla kan det.
Mm.
Alltså, vi kan ta en knasig regel. Man får inte köra 700 km i timmen.
Nej,
det är ingen som kan på en vanlig väg, så det är ingen fara.
Nej.
Så vi behöver inte ha den regeln. Var har vi regeln? Ja, den ligger där vid 79-110.
Ja, just det.
Där ligger vi regeln.
Mm.
Kan alla det? Ja, det går så där med den regeln.
Ja.
Det är ju intressant, men det är ju därför vi har regeln där.
Just det.
Det är för att det går så där just den på kring den punkten.
Mm.
Och det tror jag man glömmer när det kommer in i en verksamhet som alltså en skola eller ett HVB.
Mm.
Ja, eller på LSS är det ju, men han ska uppföra sig i gemensamma utrymmena.
Just det.
Gör han inte det, då får han inte vara där.
Mm.
Så det handlar om att vi villkorar igen. Det är ju den käpphäst jag har.
Ja.
Vi villkorar stöd. Och det gör vi då på att du inte kan leva upp till något som vi visste inte alla kan leva upp till.
Precis.
För annars har vi inte gjort regeln.
Nej, precis. Ja, jag möter ju också på den där. Och i alla möjliga skepnader faktiskt. Ofta ordningsregler såklart som det blir stökigt kring. Och man kanske då önskar stöd i hur vi ska få den här personen eller de här personerna att förstå vad som gäller egentligen.
Ja,
för det är väldigt sällan man ber om liksom, hur ska vi få hjälpa personen att förhålla sig till det. Utan det tyvärr, det är där vi behöver landa. Men det är oftast inte där frågorna är.
Nej.
Ibland så har man kommit så långt liksom, i tanken att man börjar att fundera på om den här personen verkligen kan vara i den här verksamheten eller om det finns andra typer av verksamheter för personer som inte kan förhålla sig till reglerna som vi har satt upp för dem.
Ja, precis.
På något sätt.
Där kan man säga att regeln kommer till för att exkludera.
Ja, men ja. Faktiskt så blir det ju det.
Ja.
Det blir ju så. Och ibland så, nu var det ett tag sedan, men en period kunde jag höra saker som att men den här personen kan inte vara i den här verksamheten för vi har ett sätt att arbeta och den här personen passar inte in i det eller det fungerar inte här. Så att den här personen är liksom utanför strukturen eller passar inte in i vårt sätt att arbeta. Och det är ytterst två verksamheter som kan liksom egentligen, tänker jag, som kan landa det och säga att jaha, är det så vi kan resonera? Skolan kan du ju inte, för den är ju till för alla.
Ja, alltså det måste, skolan är ju där vi snackar mest om ordningsregler och den är ju så tydlig den till för alla. Ja.
Så, och jag tänker även inom vård och behandling att det är ju liksom, om vi har ordningsregler så är det ju inte det som egentligen där vi ska lägga fokus heller. Utan man placeras ju av en anledning där det finns personal.
Mm.
Oftast 24-7. Om det är barn och ungdomar ska det ju absolut vara 24-7. Mm. Där man ska få stöd i att få det att fungera.
Ja.
I alla delar.
Mm.
Ja. Så,
Nej, det är jättekonstigt. I Kalix där var det så att jag blev kontaktad av några föräldrar vars barn hade utsatts för att bli utsläpade ur klassrummet och fasthållna utanför klassrummet av elevcoacher.
Mm.
Och sen skrev jag något om det och sen fick det sitt eget liv och sen till så småningom så la jag kommunen ner projektet. Och det var bra.
Mm.
Men sen säger både kommunens skolchef och den här konsult som hade drivit det, men det var bara 6 elever som blev fasthållna. Och då kan jag ju säga utan tvekan att då hade de allihopa diagnos.
Ja.
För då vet jag vilka 6 det är.
Mm.
Jag har hört från föräldrar som har, så jag vet i alla fall vems det är, vilka, mm. vilka barn det är. Och det är ju intressant, för då har man ju då gjort en, man hade gjort en generell metod.
Mm.
Men man hade bara skrivit reglerna ner för dem som hade svårt att hålla dem.
Yes.
Och när de inte höll dem, då hamnar vi i de här situationerna.
Mm.
Och där är det intressant att säga, varför får man en diagnos?
Mm.
Ja, det får man ju för att det vanliga inte funkar.
Yep.
Alltså är du i en vanlig skola och det vanliga inte funkar, så säger lärarna, det måste vara något fel på ungen. Och så skriver man en remiss till barnpsyk.
Mm.
Och det är ju de allra flesta remisser kommer från skolan.
Mm.
Och sen kommer den tillbaka från barnpsyk. Ja, han hade ADHD.
Mm.
Okej, säger skolan då. Men då betyder det ju att den vanliga metoden funkar inte på honom. Alltså ska vi ha en annan metod på honom.
Mm.
Fast det gjorde man inte i Kalix. Där sa man, aha, den vanliga metoden funkar inte på honom. Då måste vi börja straffa honom när han då bryter den vanliga reglerna.
Ja.
Och där har man ju hittat på den absolut mest idiotregel jag någonsin hört.
Mm.
Man får inte snurra på sin snurrstol.
Ja, jag vet. Ja.
Varför är det så korkat?
Ja. Ja, visst.
Har man ADHD så är man impulsiv.
Ja.
Och har man en snurrstol så kommer man att snurra på den om man är barn. Så är det bara.
Ja, ja.
Och faktiskt ger vi ju barn snurrstolar för att de kan liksom sitta och snurra lite.
Jag tänkte precis säga det.
Det är ju faktiskt sådan, ungefär som de här olika saker man kan ha mixtra med händerna för att liksom, när man är hyperaktiv.
Mm.
Men där valde man då att straffa barnen när de gjorde det. Alltså, och rent pedagogiskt vill man inte att folk snurrar på sin snurrstol, ge dem en vanlig stol.
Ja, precis.
Alltså det är ju den pedagogiska lösningen. Mm. Men här där valde man då att säga, nej, det skulle du straffas med kvarsittning. Vilket vissa barn tyckte var orättvist, och då hamnar vi i de här våldsamma situationerna.
Wow.
Och det är där jag tänker att det blir riktigt, riktigt korkat.
Yeah.
Alltså för vi gör då en regel, vi vet att det barnet inte kan leva upp till.
Yeah.
Annars hade vi aldrig gjort regeln.
Mm.
Och sen kommer han inte att leva upp till den.
Nej.
Och det visste vi ju.
Ja, precis. Ja. Precis. Och som om inte det vore nog liksom galet att ha ordningsregler, så har man också, kan man också tänka sig att gå in, alltså att låta det gå så långt så att man faktiskt fysiskt också, för det är oftast det är ju där vi landar, och i detta fallet var det ju också så att en fasthållning för att man inte klarar av saker som vi egentligen vet att det här blir ju svårt.
Ja.
Att sitta still på en snurrstol, att inte, och när man har en snurrstol, det är ju ett gigantiskt överkropp, egentligen för de allra flesta skulle jag säga.
Barn, ja precis.
Barn, va? Eller ja. Så. Mm. Det blir ju, ja, man blir nästan lite mållös, som du hörde att jag blir. Det är så otroliga konsekvenser för barnen för någonting som är så banalt.
Ja.
Det är ett jättesvek.
Mm. Och det tänker jag ibland, alltså, det var ju skolan som hade infört ordningsregler.
Mm.
Och det är ju så som regeringen vill att vi ska göra, så att eleverna inte längre är med på att göra ordningsregler.
Mm.
Det är en del av Tidöavtalet. Men även när eleverna är med, för det har vi ju andra metoder, Pax i skolan är en sån, den är ju inte straffande, den är belönande. Men det är eleverna som tillsammans gör de reglerna man ska leva upp till.
Mm.
Och sen, vilka regler är det då de gör? Är det de som alla kan leva upp till? Nej, det är det ju inte heller.
Nej.
Det är ju de där vissa inte kan leva upp till.
Mm.
Och sen kommer ju de att inte uppnå den belöning som de andra uppnår.
Mm.
Och det är ju diskriminering. Alltså för det är ju barn med särskilda behov som inte kan leva upp till de här kraven. Det är därför de har fått epitetet särskilda behov.
Yeah.
Det är därför de har fått en diagnos. Det är för att man kan inte leva upp till det de andra kan leva upp till.
Nej.
Och då blir ju systemet diskriminerande i sin grund.
Mm.
Precis på samma vis som skolkonsulternas metod.
Just det.
Mm.
Och jag tänker det som egentligen då ofta blir inramningen av det, när man kanske då pratar om det, man försöker kanske inte försvara, men man kanske försöker argumentera för att, men herregud, vi måste ju kunna ha de här reglerna eller förhållningsregler eller ordningsregler, vad vi nu än väljer att kalla det. För så ser det ju ut i hela samhället.
Ja, det är ju jätteroligt.
För det är oftast de argumenten man möter. Ja. Alldeles oavsett om det är yngre barn eller liksom tonåringar, så är det ju det man liksom använder för att få något styrka. Att det här måste ju ändå vara rimligt. Eller att man då tänker det som du lite grann tror du var inne på, det lite grann, att man vill ha någon slags generell metod som funkar för det handlar om det, alla.
Ja, det handlar om det generella, det är det jag tycker blir viktigt.
Ah.
För när man säger att det så gäller det hela samhället,
ja.
Ja, men det är ju inte alla som kan i hela samhället.
Nej, verkligen alltså, inte.
Alltså jag handleder frivård i kriminalvården, jag handleder boende, lågtröskelboende för hemlösa med missbruk.
Mm.
Alltså i de verksamheterna där är ingen som har valt det livet.
Nej.
Alltså hemlös missbrukare, der fan ingen som vill det.
Nej.
Utan det har blivit så. Man har inte lyckats leva upp till det andra kan leva upp till. Frivården. Alltså man har ju begått något brott och sen ska man då, kanske har man suttit i fängelse. Mm. Och sen under sin, när man sen friges, där ska man då under en period ha det vi kallar övervakning.
Mm.
Då ska man komma till frivården en gång i veckan. Mm. Det är ingen som har tänkt att jag skulle vilja gå till frivården en gång i veckan.
Nej, nej.
Alltså, och jag kan säga, nu handlar det ju bara kring de svåraste ärenden de har.
Mm.
Och det är ju allihopa personer med diagnoser.
Mm.
Alltså både i hemlösvården och i frivården.
Mm.
Alltså det är ju de här som inte, ja, som inte lyckas.
Mm. Just det.
Alltså det är ju jätteviktigt att säga.
Mm.
Alltså, men har frivården då ett värde i samhället? Nej. Inte för den gruppen.
Nej.
Men jo, den har det värde att vi andra vet att det är någon som i alla fall träffar de här personerna en gång i veckan.
Mm.
Om de lyckas lösa det. Just problemet det. Är att lyckas de inte lösa det, för de visste att det var onsdag idag, så åker de på häktet.
Oh, just det. Just
och då blir det lite besvärligt, eller hur?
Just det. Just
och de flesta av oss skulle förstå det, men de flesta av oss skulle också komma varje onsdag. Och de som inte kan det, där blir det ju jättebesvärligt.
Mm.
Och jag handlar där kring personer som, jamen, de kommer till sin frivård, men det är aldrig på den tid de ska ha. För det fixar de inte. De kommer tidigare eller senare, eller oftast samma dag, men inte alltid. Och då kan vi inte ha en generell regel som heter misskött som är sin frivård, så blir det häktet.
Nej. Nej.
Alltså det funkar inte.
Nej.
För då blir vi diskriminerande igen. Vem sitter då på häktet? Personer med funktionsnedsättningar.
Mm. Just det.
Alltså så kan vi inte ha det.
Nej, nej. Nej, det, vi kan verkligen inte ha det så. Och jag tänker det här med de här ordningsreglerna, generella reglerna, liksom något som ska funka för alla. Om vi lägger så mycket tilltro till att det kommer att vara en lösning, då det vi kan se är ju att det finns en överhängande risk att det inte blir mycket mer jobb än så. Vi tänker, vi har gjort jobbet, vi har satt några regler, vi har presenterat dem för eleverna, för föräldrarna, vi upprätthåller dem, vi kanske eventuellt pratar om hur vi ska göra om de inte efterlevs.
Konsekvenser,
men vi kommer inte jobba något som helst förebyggande. Mm. Och det är ju egentligen det, för jag tänker att när man lyssnar på de här samtalen, tänker jag, som du och jag har nu, så kan det bli så, men vad är det egentligen säger? Menar du att barn ska få göra precis som de vill?
Mm.
Och det är ju inte det vi säger.
Alltså skollagen är ganska kul där. I skollagens kapitel 3, där står det att barn som inte kan leva upp till de förväntningar vi har, de ska få stöd att leva upp till det.
Ja.
Och det är de här paragraferna om särskilt stöd.
Mm.
Men alltså, er det sådan så, at vi ikke gør det, så går man til kapitel 5, der konsekvenserne forkommer.
Mm.
Men altså, det er jo ikke bra nok at sige, at vi lever efter kapitel 5 på den her skole. Altså alle måske jo være en kapitel 3 skole. Jo færre konsekvenser vi dømmer ud, jo dygtigere er vi, for jo bedre har vi lykkats.
Mm.
Men det er jo ikke det, vi hører i den politiske debat nu. Der hører vi jo præcis modsatsen, der skal være flere konsekvenser.
Mm. Just det, just det. Og det skaper også en jag tänker inte bara i den här aspekten att det liksom egentligen är en del barn som blir diskriminerade. Liksom, det är liksom utdömt för dem redan från början.
Ja.
Att det liksom, de vet själva från ganska tidig ålder att det där är ju, det är ju jag som har gjort att den där ordningsregeln har kommit till. Eller så.
Ja, precis. Mm.
Men det är ju också så att det skapar ju någonting också i barn- och ungdomsgruppen.
Ja.
som inte, om man då tänker att man vill, vi vill jobba för trygghet, ja, att barn ska känna det finns vuxna här som ser till att det är lugnt och som tar ansvar för det, att det ska vara en bra och trygg miljö. Det blir lite motsatsen när vi skriver ordningsregler som blir väldigt utpekande, för de allra flesta elever i en klass vet precis vilka det är som kommer att ha svårt att leva upp till det där.
Ja. Så och det, då blir det de som blir ansvariga.
Ja, så, mycket, så att de kommer med stor sannolikhet bära med sig och kanske till och med gå hem och berätta, nu har Kalle igen gjort det här och det här och det här och det här.
Precis.
Och det borde vi också prata om, för det skapar också en oro. Det här, vi har inte kontroll på läget här, de vuxna har inte kontroll på läget här.
Nej.
För det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Oj, nu är Kalle avstängd. Vad ska hända med Kalle?
Ja, precis.
Så att, jag tänker att det finns många delar i det som vi inte pratar alldeles för lite om.
Ja. Jo, det var ju en av de sakerna jag fått också från föräldrar kring just belöningssystemen som är kollektiva som Pax i skolan. Att om barnen i grupp kan leva upp till ett visst krav så kan de vara med på en aktivitet i det som heter Pax-spelet. Och det innebär att det är vissa man inte var med i sin grupp.
Ja.
Alltså det blir ju liksom det skapar ju ett utrymme för mobbning direkt.
Ja.
Det blir ett utpekande av den som inte kan.
Så är det. Så är det verkligen.
Men jag tänker att det som är viktigt att säga det är att det att vi letar efter en generell metod som gör att vi pekar ut den som inte kan leva upp till den, som gör att vi diskriminerar.
Ja.
Så vi måste ju hitta en lösning som inte är generell. Så tänker jag det måste vara.
Ja.
Att vi måste tänka, jamen, här där jobbar vi utifrån Kalles behov och Lisas behov. Och resten, de kan ha en generell metod. Men Kalle och Lisa i vår klass eller i vår verksamhet, då måste vi göra något extra. De måste ha särskilda regler som de kan leva upp till. Särskilt stöd för att leva upp till reglerna.
Just det.
Det är jätteviktigt. Och det är ungefär 10% av barnen i en vanlig skolklass som får problem.
Det vet vi.
Det är 10% som får en diagnos någon gång under barndomen.
Just det. Och för vad är det för mer konsekvenser som vi ibland kan se kopplat till? Kalixskolan var ju det vi är inne på.
Yeah.
Men det finns ju också andra konsekvenser som inte alls brukar ha någon särskild effekt på det här förebyggande och förändrandet.
Den vanliga konsekvenstrappan i skollagen, som ju också tidavtalet vill göra rektor ansvarig för att den används. Och det innebär då att du kan utvisas ur klassrummet, att du kan flytta, din undervisning kan flyttas till en annan lokal eller kanske till en annan skola och liknande. Och sen slutar det ju med just bortvisning en vecka. Min kollega David Edfeldt, han säger att konsekvenstrappan, den slutar i ett stup. Den går inte upp till något, den går upp till ett stup.
Ja, det är en bra beskrivning.
Har man blivit bortvisad två gånger på ett läsår så får man inte bortvisa mer.
Nej.
Alltså, och det innebär att ha med inga metod. Alltså, det blir ju då blir man nollad någonstans när man kommer dit liksom. Men där ser vi ju just att ju högre du går på trappan, just värre konsekvenser får det för dig. Det har vi forskning på. Man kallar det school to prison pipeline. Alltså risken ökar. Ju mer vi använder den typen av metod, ju mer ökar risken för att den vi utsätter för metoden blir kriminell. Men faktiskt även klasskompisarna.
Ja, precis.
Studier Backer Hicks. Så det är ganska problematiskt. Så det är en del av det. Så det är en princip som blir besvärlig. En annan princip tycker jag det är att jag hör ibland från skoldebattörer saker som jag kan tycka lite korkade. Och det allra mest korkade jag någonsin hört i en skoldebatt, det är man kan inte ha en regel utan ha en konsekvens.
Ja, just det.
Den var så jävla korkad. Alltså, för det betyder att ska vi ha regler, då måste vi kunna straffa barn som inte kan leva upp till dem. Och det innebär att barn med särskilda behov är de vi hela tiden kommer att straffa. För det är ju de som inte kan leva upp till regeln.
Precis. Precis.
Så personen tänkte ju inte, därför ska vi inte ha regler. Utan han tänkte ju, därför ska vi ha en massa, alltså måste vi ha både regler och konsekvenser.
Just det.
Så är det ju. Och det är ju korkat på riktigt. Alltså, för i vårt samhälle i stort, där är det ju till och med så att vi har massor av regler, som inte har konsekvenser.
Ja.
Alltså vi har oskrivna regler, men man pratar snällt till sina medmänniskor på gatan. Man skriker inte på gatan. Det är ju inte så att du blir straffad för att skrika på gatan.
Nej.
Eller för att säga jävla idiot till hon som sitter i kassan på ICA. Det blir ju inte heller straffad för. Men det är en oskriven regel att så gör man inte.
Nej.
Eller hur? Man uppför sig. Så är det. Så det finns ju massor med regler utan konsekvenser som ändå funkar hyfsat bra.
Mm.
Det är egentligen inte så märkligt. Men, men när vi har den tanken, då blir det ju just att där kommer vissa personer att utsättas. Mm. Och det är de personer som har svårt för just det som regeln handlar om.
Mm. Just det.
Det var en hemlös som hade blivit intervjuad i Politiken en jul för några år sedan. Politiken är Danmarks största tidning. Och han sa så här: jag skulle så önska att jag kunde låta bli och göra de här sakerna som gör att jag blir puttad på härberget.
Mm.
Nu blir det jul på gatan igen.
Mm.
Han vill ju verkligen inte. Han vill ju verkligen lyckas.
Mm.
Men han sa det så hjärtskärande någonstans.
Ja, fy sjutton.
Det där lyckas inte med en bit. Liksom. Så var det bara.
Mm. Nej. Och där tänker jag att det också finns en sån här risk att personer som kan säga så liksom i efterhand också kanske säga, ah, det där var inte bra gjort, eller nu kunde jag inte vara tyst igen, eller nu kunde jag inte låta bli. Att man då tolkar det som att personen faktiskt skulle kunna låta bli, eftersom personen faktiskt vet att det är fel.
I efterhand, okej. Okay,
det kan jag också möta på där ganska ofta, där jag behöver säga att vi får inte blanda ihop de här två grejerna, utan det är faktiskt så att det är inte till fördel för personen själv. För bara för att jag vet att jag inte borde göra det, så gör inte det lättare, kanske till och med svårare för mig själv när jag hamnar i de här situationerna.
Ja.
För skammen kommer ju som ett brev på posten. Nu är jag där igen.
Ja.
Kolla vad jag beter mig. Kolla vad allas. Nu gör jag bort mig igen inför alla här.
Ja, precis.
I mitt klassrum eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och sen det som kan också komma ur en sån samtal om det här, men när man börjar titta på de här ordningsreglerna som blir rent omöjliga för vissa elever till exempel, är ju att men det skulle kanske fungerat om vi hade haft färre elever eller om vi hade en mindre grupp. Men det är ju inte heller någonting som vi bara kan nöja oss med. Att, men vad är det egentligen vi säger då?
Ja, vi säger
då säger vi ju egentligen att vi har förstått att det skulle kunna gå att liksom få eleven till att få det att funka.
Ja.
Om det bara fanns lite mer stöd.
Mm.
Då blir det ju ännu viktigare att vi inte stå fast för de här.
Ja. Ja, för annars blir det ju Liam som betalar priset.
Ja, men det blir ju det. Då offrar vi ju liksom några.
Ja, det kan vi ju inte göra. Nej. Det funkar liksom
inte.
Framförallt för vem är det vi offrar? Det är ju de som är svagast.
Ja.
Vi offrar den som behöver stödet mest.
Ja, ja.
Det är jättebesvärligt.
Mm. Nej, så någon generell metod som det kommer
inte. Vi ska inte leta efter dem.
Och det som är intressant också tycker jag är att för när vi börjar plocka, men så ser det ut i samhället i stort och så ser det ut, och tänk när man är vuxen. Ja, men när man är vuxen så väljer man också väldigt mycket sammanhang där man fungerar faktiskt.
Ja, och det kan man ju inte i skolan.
Nej. Så vi ställer ju krav på de yngsta individerna i samhället för att någonting som vi själva lätt kan navigera oss bort ifrån, och också veta hur vi ska uppföra oss och bete oss i viss olika kontexter, för att vi har nått den liksom mognaden, eller om man ska säga.
Ja, fast jag tror också folk som säger det, jag jobbar ganska mycket med vuxna.
Mm.
För så när jag hör barnverksamhet så säger man, som vuxen ska han ju kunna detta.
Mm.
Och så får jag tänka, men alltså, jag jobbar lika mycket med vuxna som inte kan detta.
Ja, precis.
Alltså, det gör fan ingen jävla skillnad.
Nej.
Det är massor med vuxna som inte kan detta, så du kan inte bara säga att vi ska lära sig när han blir vuxen. Om han lär sig det, ja, jättebra, men kan du visa hur man gör? Jättefint. Mm. Annars finns det system för vuxna också.
Mm.
Alltså, så är det ju.
Just det, just det.
Det är många fler till och med. Det är inte säkert att de alltid är bara snälla.
Nej.
Men de finns i alla fall. För vi har ju lika stora problem.
Mm.
Annars behöver vi inte frivården och kriminalvården och vad vi annars behöver. Mm. Till och med inte heller LSS. Så.
Nej. Nej, just det. Så det som man också behöver tänka på där är ju att det här med att då har de här reglerna gör ju att man faktiskt på något sätt så riskerar vi ju att faktiskt få mer av det där som vi inte vill ha. Om det nu är konflikter i klassrummet eller ett visst typ av språkbruk, elev mot vuxna i skolmiljö eller vad nu kan vara. Ja. Det riskerar ju att det blir mer av det istället, därför att om man inte kan hantera och reglera sina känslor till exempel, utan att det blir impulsivt och man har inga verktyg, man får inget vuxenstöd, så kommer ju det finnas en risk att det blir mer av det. Så den där tryggheten som vi vill skapa för de andra i klassrummet, den kommer ju påverkas ännu mer i ett negativ riktning.
Ja. Ja, i Kalix så blir det ju barn som blir utdrivna av klassrummet och fasthållna.
Ja.
Och det kan ju inte vara tryggt för någon, inte heller för de andra barnen.
Det vill vi ju inte att något barn ska behöva bevittna och se.
Och där är det ju intressant att säga att folk säger att metoden funkade. Men de barn fick betala priset. Ja, men det var inte riktigt det skollagen sa vi skulle göra.
Nej, precis.
Låt bli med generella metoder. Eller gör generella metoder för 80% av barnen. Och anpassa för de sista.
Precis, det var jättebra. Det är bra. Tack så mycket, Bo.
Tack själv.